Jag får kanske klargöra en grej, för sist när jag predikade så nämnde jag en liten anekdot när jag körde in med båden. Ja, det var lite dåligt väder och båden gick upp. Och så var det en nöja som frågade, hur gick det med datorn? Det var jag tänkte, undra om predikan fångade överhuvudtaget? Eller var det datorn som surrade där? Det gick bra med datorn. Jag ska inte dra sådana anekdoter mer. För det jobbar ska jag, det ska jag göra. Inte idag, men idag så är det vägen mot korset. Det är det vi är i kyrkåret och det är det som vi är nu inför påsken. Så det är ju palmsöndagen. Och jag ska då villigt erkänna att jag hade inte tänkt att kanske läsa alla texter som var föreslagna för denna söndag just. Utan jag hade tänkt en text och den kommer jag att läsa. Men så kikar jag syn på de texter som var föreslagna. Ja, de var inte dåliga alltså. Det är ju ändå Guds ord. Och jag tänkte att alltså det smakar gott alltså när jag läser ordet. Och jag tänkte på det igår kväll när jag gjorde en hummagjord pizza som var så vansinnigt god. Hade räckt att jag bjudit er idag. Men så är det med Guds ord. Alltså vi behöver äta vanlig mat, men vi behöver också mata oss med Guds ord. Och det är smakrikt, det är fiberrikt, det är balanserat och det innehåller sälta och det är knivskarpt ibland. Så är det. Så det blir en liten annorlunda predikan jag gör idag. Det kommer bli ganska mycket läsning och så blir det en liten del utläggning. Men nu ska jag börja ifrån den första som är föreslagen och det är från psalm 118. Och den har jag delat in i tre sjok så här ingen. Så det kommer att komma upp här nu. Det är en lovprisning, denna psalmen. Och jag läser nu ifrån vers 1 där nu. Så ser liksom första sjoket är 1-4, sen är 5-21 och 22-29. Så ser de tre stegar där. Det är en lovprisning för Herrens nåd och godhet, det första. Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Så ska Israel säga. Evig är hans nåd. Så ska Arons hus, alltså prästerna, säga. Evig är hans nåd. Och så samtliga. Så ska det som värdar Herren säga. Evig är hans nåd. Det är som första sjoket. Och det andra är ju en lovprisning för Herrens befrielse. I min nöd ropade jag till Herren. Och Herren svarade och gav mig rymlig plats. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag ska se i triumf på dem som hatar mig. Det är bättre att fly till Herren än att lita på människor. Det är bättre att fly till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omkring mig. Nej, alla hedna folk omringade mig. Men i Herrens namn avvärde jag dem. De omringade mig och inringade mig. Men i Herrens namn avvärde jag dem. De omringade mig som byn. Men slocknade som eld i törne. I Herrens namn avvärde jag dem. De stötte mig hårt för att få mig på fall. Men Herren hjälpte mig. Och här kommer någonting nu som vi kan hålla fast vid. Herren är min styrka, det är det första. Och för det andra, Herren är min lovsång. Och för det tredje, Herren blev min frälsning. Fröjderop om frälsning hörs i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han utlämnar mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. Det rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Och så kommer det tredje, en lovprisning för Herrens framgång eller seger eller triumf. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada idag, eller glädjas idag. O Herre, fräls. O Herre, ge framgång. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Det är inga dåliga ord, mina vänner. Så hoppar vi till Jesaja. Ja, det är kapitel 56. Så står det som en liten överrubrik att Guds frälsning gäller alla, står det här. Och ibland så hör jag, eller ibland, alltså man brukar säga att judendomen inte är missionerande. Men det är lite svårt att få ihop för mig. Jag brukar diskutera det med min judiske vän och frågan, hur ligger det till? Ja, men den är nog inte så missionerande. Men vi får se. Din tro och ditt liv länkas samman. Nu läser jag. Så säger Herren, håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, för snart ska min frälsning komma och min rättfärdighet uppenbaras. Salig är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, som avhåller sin hand från att göra något ont. Och så kommer till luftet av välsignelsen även till icke-judar, alltså till de som är på utsidan förbundet. Främlingen som sluter sig till Herren ska inte säga, Herren kommer att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska inucken säga, jag är ett förtorkat träd. För så säger Herren, de inucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund, åt dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Och så ser vi här hur frälsningen gäller alla folk, även i Gamla testamentet. Men det kommer tre stycken kriterier alldeles snart nu. Eller till och med ett viljebeslut, om man vill säga så. De främlingar som sluter sig till Herren och vill tjäna honom, det är det första, och älska Herrens namn och vara hans tjänare. Och alla som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, som håller fast vid mitt förbund, alltså det är lydnad, dem ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Och så kommer det tredje, det är att tillbe. Deras brännoffer och slaktoffer ska tas emot på mitt altare. För mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Så säger Herren Gud, han som samlar Israels fördrivna. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling. Att tjäna, att lyda, att tillbe. Det finns det. Nu hoppar vi till en evangelietext. Och det blir Matteus evangeliet. Och det är den 21 kapitlet. Jag sa att det blir mitt läsning. Ja, det blir det här nu. Och det här, mina vänner, kapitel 21 i Matteus. Det här är nu det vi kan kalla för klimax. Eller början på höjdpunkten. Och vi är tvungna att leta upp vad klimax betyder på riktigt. Det är den viktigaste punkten i en berättelse eller situation. Särskilt när detta händer mot slutet. Det är vad klimax betyder. För nu har samtliga evangelieförfattare, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, har målat en bred bild åt vem Jesus är på olika sätt för att alla folkslag ska förstå vem Jesus är. Men från den här punkten, det vi kan kalla för the marriage point, då chassit möter karossen, här är samtliga evangelier väldigt samstämmiga om vad som händer. För nu är det vägen mot korset. Och så läser vi ifrån Matteus 21. När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på den, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Här ropar folket Hosianna, rädda oss nu. Det är vad folket ropar. Och de ropar ut den här messianska titeln Davids son också. Och så ropar de Hosianna i höjden. Alltså ära till Gud i höjden. Den högste. Det är vad som händer på palmsöndagen. Men vi vet ju också smärtsamt nog vad som händer lite senare i berättelsen. När folkets jubel övergår till lite mer hårda ord. Och de ropar korsfäst. Det här som Guds ord är knivskarpt. Det är knivskarpt, mina vänner. Det är inte tid för att stå och vackla, utan Herren vill att du ska vara i hans ögon. Han vill vara nummer ett för dig. Han vill vara det viktigaste som någonsin finns. Är ni med? Han vill att du ska ha han för ögonen. Och den berättelsen som jag hade tänkt att läsa, det ska jag göra här nu. Men den berättelsen som jag ska läsa nu, den berättar nämligen vad allting handlar om. Så om det är någon som inte förstår sig på påsken och att det är lite krångligt och det är massa grejer som händer, så finns två helt avgörande element med i den berättelsen som jag ska läsa nu ifrån Lukas. I Lukas kapitel 7 är detta nu. Det är synderskan som smorde Jesu fötter. Ja, det är ju kanske lite märkligt att det fanns en synderska i staden. Hela stan är egentligen full åt sådana, tänker jag. Så det blir lite konstigt, men nu är det så. Och den här kommer att berätta innehållet. Den talar om för dig att du behöver inse vissa grejer. Du behöver inse ditt behov åt Jesus. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sade för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för den båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt, antar jag. Och Jesus sa det, du har rätt. Sedan vände sig mot kvinnan och sa det till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började andra bordsgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Här finns det förlåtelse och här finns det frälsning. Det är vad påsken handlar om. Förlåtelse och frälsning. Är ni med? Det sker på en och samma gång. Idag är förlåtelsens dag. Idag är frälsningens dag. Och det gäller inte en begränsad skara. Utan det gäller alla människor. Jag har något att säga dig. Det är att det här gäller dig. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske fader. För din nåd, Herre. Att vi faktiskt får det vi inte kan förtjäna, Jesus. Tack att det är fritt för oss, Herre. Dyrköpt för dig med ditt liv, men gratis för oss, Herre. Hjälp oss att förstå detta stora, Herre. Tack för ditt ord, Herre. Att vi får lära känna dig igenom det, Herre. Och tack att vi får både möta och erfara både förlåtelse i dig och frälsning i dig. I Jesu underbara namn, Herre. Amen till dig.